Den här podcasten presenteras av krimfup.se. Förundersökningsprotokoll och domar på nätet. Alltid tillgängliga för direkt nedladdning. I podden tar vi med er bakom kulisserna in i rättssalen. För en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då den här podcastens fokus är ljudfiler från verkliga förhör.
Ja, Isak. Thomas Bält heter jag. Hej, nu ser du mig tror jag. Åklagare. Jag åberopas för att höra med dig. Eftersom vi vet att du var på plats i Gotlands centrum på midsommarafton.
Ja.
Du vet vad det handlar om. Du hör av polisen om det här.
Ja.
Och jag ska säga till dig att vi har ju igår visat upp filmer från övervakningskameran där man ser vad som händer här. Men jag skulle vilja be dig först, Isak, att du själv berättar i så många detaljer du kan minnas om vad som hände den här dagen. Så kanske jag har någon fråga till dig sen.
Ja, precis. Som sagt, det var ju midsommarafton då. Och vi skulle besöka min pappa som bor i Gottsunda. Men vi parkerade vid Gottsunda centrum för vi skulle köpa lite jordgubbar och grädde innan då. Så var därför, vi brukar inte stå där parkerad. Så därför vi fick gå den vägen då. Så vi hamnade i den här skottdramat där på vägen tillbaka sen till bilen då. Men ska jag berätta om...
Ja, berätta vad som händer när ni är på väg tillbaka från din pappa där, på väg tillbaka till bilen där i Gottsunda.
Ja, just det. Mm. Ja, men vi går så att vi ser väl, hinner vi se Gottsunda centrum och svänger av där. Och så helt plötsligt så hör jag att det börjar skjuta. Och jag ser i ögonvrån åt vänster att det träffar ju kulor i gräsmattan där. Så jag blir väl chockad, men... Ja, jag försökte få min familj åt sidan då, mot buskagen till där så att vi kom bort lite från skotten där. Ja, till slut, det är väl ganska många skott, jag hinner inte uppfatta om det, men det är väl en 10 skott i alla fall antar jag att det smälls av där. Och sen, det är klart, sen har man ju fokus på familjen då, på barnen framförallt. Och min äldsta dotter säger att vi måste prata med polisen. Så vi är kvar där ett tag, försöker hitta någon polis, men ja, de är ju upptagna då. Men så bryter hon ihop, äldsta dottern igen där, hon vill bara hem, så att vi väljer det spåret istället, att vi packar ihop och åker hem därifrån. Försöker. Ja. I min tanke så tänkte jag väl att vi skulle försöka glömma situationen på något sätt. Ja. Man vet inte hur man ska reagera med barnen liksom. Men de glömmer ju inte.
Nej.
Tyvärr.
Och vi har ju sett på filmen här att du har två barn med dig. Jag har förstått att de heter Kira och Avadin, stämmer det?
Ja, exakt.
Hur gamla är de?
Idag är de 8 och 9.
Ja.
Vid händelsen där så hade yngsta precis fyllt 7 och 9 idag. De var 7 och 8 vid händelsen. Yngsta dottern hade fyllt 7 där. 27 juli.
Och vem utav dem är äldst?
Avadin är äldst.
Avadin, så hon var 8 år då vid tillfället. Och det betyder att Kira var 7 då, va?
Ja, precis. Hon måste nästan varit 6 då. För hon hade väl inte hunnit fylla år där. Hon fyller år 28 juli.
Okej.
Okay. Så nu när jag tänker på det så var det ju innan.
Så 6 och 8 var de vid tillfället då, va?
Ja.
Och sen har vi förstått att du hade din mamma med dig också. Maj.
Ja, ja exakt.
Jag frågar dig så jag slipper fråga en äldre kvinna. Hur gammal är din mamma?
Ja, det får... Får du någon fråga henne om?
Alltså du har ingen koll på det? Nej, okay.
Nej.
Men vi ser att hon går med rullator i alla fall. Så hon är äldre.
Ja, hon är äldre.
Ja. Och ni går på den här gång- och cykelbanan.
Ja.
Och sen säger du att du ser kulor i ögonvrån slå ner i gräset bredvid er. Stämmer det?
Ja, först hör jag ju skott då.
Ja.
Men sen ser jag kulor träffat till vänster om mig då.
Ja.
Så det är ju svårt att minnas tillbaka helt. Men som jag minns det så försöker jag att få mamma och barnen in till höger där, mot andra buskaget till.
Mm. Just det. Har du en uppfattning om hur många skott du hör?
Nej, det gick ju väldigt fort liksom. Skotten.
Mm.
Det är snabb följd.
Mm.
Men som jag uppfattar kanske 10-tal.
Och har du någon uppfattning från vilket håll de här skotten kommer?
De kommer ju bakifrån då.
Skotten kommer bakifrån, ja.
Ja.
Ja. Ja. Och ser du vem som skjuter?
Som jag minns så vände jag mig om fort. Och då ser jag en rök från pistol. Då. Men ja, jag vet inte hur, om det är en eller flera som skjuter. Det vet jag inte. Men jag hinner se att det är någon som står och skjuter där i alla fall. Så då försöker väl komma ur skottvinkel då.
Mm. Och hur många personer ser du som du uppfattar skjuter då, eller som står där det skjuts?
Jag hinner inte uppfatta hur många det är som skjuter, utan hinner bara se att jag ser lite rök där från pistolen då. Men sen när jag slutar skjuta så vänder jag mig om igen. Så då är det väl två stycken som springer därifrån då.
Okej, det ser två personer springer därifrån.
Ja.
Mm. Har du någon uppfattning om vad det är för kön på de här personerna?
För kön?
Kön, ja.
Nej, det kan jag inte säga med 100% säkerhet vad det kan vara.
Har du någon uppfattning om ålder på personerna?
Nej, det är ju samma där. Det går ju så fort då. Kroppen hinner uppfatta att det är fara och så.
Uh-huh.
Man kommer väl i någon chocktillstånd där liksom. Uh-huh.
Uh-huh. Och har du någon uppfattning om klädsel på personerna?
Nej, det är väl mörka kläder då, som jag minns. Men jag kan inte säga någonting med stor säkerhet där.
Nej. Och de här skotten du ser slå ner i gräsmattan bredvid er där, har du uppfattning hur många som slår ner i gräset bredvid er?
Tre stycken kanske eller något.
Ja.
Ja.
Mm. Det finns ju förhör med dig, Isak, som är hållet av polisen. Det här var ju ett tag sedan.
Ja.
Och när det gäller den frågan om antalet skott som du slår ner i gräsmattan där, så har du lämnat en uppgift där som avviker lite grann från det du sa nu.
Okej.
Okay. Så med detta tillstånd ska jag läsa upp det och be dig kommentera det om det stämmer.
Ja.
På sidan 689 så finns det uppgift om det här då, en bit nedanför mitten. Och då skulle jag ha sagt så här: jag såg ju att när de träffade i gräsmattan där, jag puffade till lite och där var väl kanske 4-5 skott bara där liksom, och sen fortsatte de. De hade ju träffat någon också. Det låter som att det var 4-5 skott. Har du sagt så här till polisen?
Ja, det kan stämma. Mm. Om det var 3, 4 eller 5 skott. Och det,
mm. Mm. Och när jag ställer frågan till dig om de här personerna som sköt då, så har du lämnat en uppgift om kön, åtminstone i ditt förhör här. Om vi börjar på sidan 687, längst upp där, då står det så här. Svänger av och sen börjar det smälla bakom oss. Jag vänder mig om då och ser en eller två killar. Det är svårt, man får ju lite panik liksom. Det lät som att det är två killar du ser. Kan det stämma att det var så, eller?
Ja, som sagt, det kan ju stämma, men det är inget jag kan säga med förhör här inne. Vill du komma in? Ja, vem är du? Vad säger du?
Jag är
advokat. Är du advokat?
Nej, jag är advokat. Jag har en sida.
Ja, jag tror du får vänta tills jag är färdig. Eller ska du komma in någon mer här nu?
Hon får vänta. Mm. Vi är lite sena, säger du. Hon får vänta en stund.
Ja, vi är lite sena. Där blir vi framskjutet. Där blir vi framskjutet. En 40 minuter, eller?
Ja, det kanske inte blir så mycket. Men hon får vänta så ropar vi på henne.
Ja, får vänta tills jag är färdig. Mm.
Ja. Ja.
Och de här personerna som du ser skjuta då, ser de bär någonting i händerna?
Som sagt, det är mer snabba bilder. Som sagt, jag såg ju att det kom rök från en pistol liksom.
Då vill jag läsa på sidan 1689 längst upp. Då står antecknat på det här viset. Men sen tror jag att det var två som sprang därifrån. De höll på att fippla, men när allt var över sen, då vände jag mig om och kollade. Så stod de i några buskar där, höll på att fippla med någonting, så där tennisfodral kanske någonting. Så jag tänkte väl att pistolen var där i.
Ja, precis. Det var ju efter då, när jag kollade bak andra gången.
Mm.
Precis innan de sprang iväg där. Så stod de liksom vid buskarna där.
Mm.
Innan de sprang då.
Mm. Men ska jag förstå det som att de hade någon typ av föremål som du tror att de stoppade ner pistolen i? Är det så du menar?
Ja, det är väl så som jag minns det då.
Mm.
Men jag vet inte om de sprang iväg med det sen eller om de kastade bort det. Eller... det är väl som jag minns det, att de hade någonting med någon dragkedja eller någonting då.
Mm.
Någon slags... fodral eller väska eller...
Mm. Och de här personerna, uppfattade du om de hade någonting på sina händer eller om de hade bara händer?
Nej, i själva händelsen för hoppet så då... kan jag inte svara på. Vad jag sa i polisförhöret där, det hände innan där.
Ja, berätta om det.
Att det var två personer som gick förbi oss och spanade lite över kullen så där. Och de här fem hade svarta handskar på sig.
Okej, okay. Kan du beskriva de personerna lite grann?
Jag kan inte beskriva dem. Kan väl inte göra. Det är ju... Ja, det händer ju förbi farten då.
Mm. Så de här personerna går förbi er först innan?
Ja, jag kan inte säga med 100% säkerhet att det var samma människor.
Nej. Men de personerna som går förbi er innan, kan du beskriva deras utseende och klädsel på något sätt?
Nej, det är som jag minns så var det mörka kläder och några svarta handskar.
Svarta handskar och mörka kläder, ja. Någonting annat om deras utseende?
Vad säger du?
Någonting annat om deras utseende?
Nej.
Mörkklädda, svarta handskar. Har du en uppfattning om ålder?
Nej.
Storleksmässigt, var de lika stora eller var någon större än den andra?
Av dem som gick förbi då, så var den ena lite större än den andra.
Okej. Och ålder kommer du inte ihåg, säger du?
Nej, det är svårt att svara på. Det är, jag försöker glömma situationen.
Jag förstår det.
Vidare i livet och...
Vad gäller ålder så har du lämnat en uppgift om det också i ditt förhör.
Okej.
På sidan 692 så frågar förhörsledaren dig ålder, och då skulle du ha svarat: du är väl inga barn, var inte vuxna människor liksom, inte vet jag, mellan 20 och 40. Men det är vilda gissningar liksom, har du sagt. Minst, känner du den här uppgiften?
Ja, precis, precis. Det var ju mycket frågor där från polisen då, så att
Och sen har du lite grann utvecklat också vad du ser att de har i händerna där. Tennisfodral läste jag upp först här, men minst om du beskriver det som någonting annat också.
Om det inte skulle vara tennisfodral, men... Nej, jag minns inte vad jag sa i förhöret där.
Nej. Då finns det en lite längre stycke där du beskriver det som händer här på sidan 696.
Mm.
Lite grann från början till slut. Och då står det så här: jag hade varit hos pappa, går mot Gottsunda centrum och ner för en liten backe, har jag för mig att det är innan korsningen där. Och då på höger sida ser jag två män gå förbi, och de har tunna svarta handskar på sig om jag minns rätt. Jag ser inte att de däremot går mot vänster, men vi går åt höger i alla fall. 10 sekunder ungefär efter så började det smälla. Jag vänder mig om, ser en skytt stå på gräsmattan då och skjuter. Jag vet inte om jag ser skotten i gräsmattan innan eller efter jag har vänt mig om det. Men i alla fall ser jag skott till vänster om mig, landar på gräsmattan. Och då som jag minns det så är jag väl bakom mina barn och min mamma då och försöker få dem åt sidan ur vägen. Sen slutar de skjuta och vi fortsätter gå då, antar jag, till den andra kanten där. Och då vänder jag mig om igen och då ser jag någonting som är... För då har vi gått mot buskaget och de också där och håller på med någonting. Eller emot buskarna till då, om man säger så. Jag ser inte, men jag ser att det är någon väska. Någon tennisväska av något slag eller någon liten väska. Och sen springer två personer därifrån. Känner du igen de här uppgifterna?
Ja, det låter som jag sagt det. Ja.
Mm. Och så lite längre ner samma stycke. Två som är med liksom, och sen en skjuter. Och sen springer de två därifrån. Känner ni den här uppgiften?
Ja, precis.
Mm. Så här låter det som att du uppfattar att samma personer som passerar er, två män. Också är de som sen skjuter mot er, så att säga.
Ja, precis, precis. Jag kan ju inte säga att det är så med 100% säkerhet, men om jag skulle... Det är väl det som jag antar händer liksom.
Mm, mm. Och du säger att en av de här männen var lite större än den andra?
Ja.
Och båda två var mörkklädda och hade handskar på händerna?
Ja, som jag minns det.
Mm. Har du någon uppfattning om vem av de här två männen som skjuter? Den som är större eller den som är mindre?
Jag vet inte.
För det får du också en fråga om i det här förhöret. På sidan 698 så står det antecknat på det här viset.
Mm.
Förstledaren frågar dig i mitten på den sidan: får du någon uppfattning om det är den mindre eller om det är den större som du ser avlossa vapnet? Och då skulle jag svara att om man får gissa skulle jag säga den större. Men som sagt, det går så fort så att det... Jag tror att det var den större som sköt. Eller som jag sa, om nu kanske båda sköt så pass osäker jag liksom på situationen. Det gick så fort allting. Men den bild jag har i huvudet, så då är när han står där lite halvhukad så när han sköt.
Ja, det har jag nog sagt. Absolut.
Mm. Men är det någonting som du är säker på eller osäker på?
Ja, det är osäker på.
Är du osäker på? Mm. Då tror jag att jag stannar där i sak, Isak. Jag tror att ditt målsägandebiträde har flera frågor till dig.
Mm.
Tack.
Tack.
Ja, varsågod.
Tack. Jag ska bara vänta in så att jag syns i bild. Fel advokat som syns just nu. Där. Hej, Isak.
Hej.
Jag hade bara en fråga utifrån vad du har berättat här till åklagaren. Eller två saker. Det ena var att när du hör skottlossningarna så ser du i ögonvrån till vänster om dig att det träffar i gräset några skott.
Ja.
Hur nära var ni till den gräsmattan där det träffar?
Ja, jag kan ha varit. Det var ganska nära. 5 meter kanske.
5 meter? Mm.
Ja. Ja, exakt. Det är, jag kan inte komma med några säkra uppgifter där heller. Liksom.
Nej.
Hur nära det var. Eller, men jag upplevde det som det var nära. Liksom.
Mm. Och, för nu, du nämnde också att sen försökte du få familjen till höger om dig.
Ja, genom att skotten träffade på vänster sida. Då.
Ja, exakt.
Så då kändes det som säkrare att gå på taget då.
För det du sa, som jag har i alla fall antecknat, är att du försöker komma ut från skottvinkeln. Så då är min fråga, uppfattar du som att du och din familj befann er i just skottvinkeln?
Ja, absolut. Skotten träffar ju, det var ingen tajt träffbild där, utan de träffar väl lite här och var liksom.
Jag förstår.
Så att det kändes ju absolut som att man kunde bli träffad och... Man ville ju, det var inte säkert att vi hamnade heller, men ja, jag försökte göra det bästa av situationen, försöka komma bort därifrån. Då.
Jag förstår. Men då tänkte jag göra så här att jag kommer ha lite frågor till dig om barnen eftersom de inte hörs här i rätten. Men om vi börjar med dig och ditt mående, skulle du kunna berätta hur detta har påverkat dig, den här händelsen?
Ja, mina tankar har varit med barnen liksom hela tiden. Det är ju, jag har försökt att glömma, det var ju min, att mamma kunde få glömma allting och att barnen skulle må bra. Men det är ju malt hela tiden då, att ja, det har varit lite mardrömmar och sånt. Och så att det är ju, det har väl säkert räddat mitt mående att man kan ha fokus på barnen och inte behövt tänka på sig själv då.
Mm.
Så jag tycker att jag klarar mig bra med tanke på vad som har hänt liksom.
Mm.
Det är mina barn som jag har varit mest orolig för att de ska ta skada, att ska följa med dem in i vuxen ålder liksom. Så vi har väl bestämt oss att vi ska söka professionell hjälp nu då.
Mm.
Så att det blir, ja, jag tror det är rätt väg att gå.
Mm. Och jag kommer som sagt återkomma strax till barnen och ställa lite frågor där. Men när du sa att det har varit lite mardrömmar, är det främst från barnens sida eller har du också haft mardrömmar?
Nej, jag har inte haft mardrömmar.
Nej.
Nej.
Hur kände du i det ögonblicket när du hörde skottljuden och var tvungen att flytta på familjen till höger om dig?
Man hamnar väl lite i chock liksom, att man inte vet vad man ska göra. Men jag tyckte ändå att jag kände mig lugn.
Mm.
Det är konstigt i den situationen. Men min dotter skrek att vi skulle springa. Men då sa jag nej, nu... Det var efter skotten att sluta och höras då. Så jag sa, nej men det är över nu. Och jag försökte ju vara lugn inför barnen också.
Mm.
Så jag tror det var bra liksom, att jag hade mig lugn där.
Mm. Och du nämnde också att genom att fokusera på barnen så har det räddat ditt mående.
Ja, det tror jag absolut.
Hur tror du att du hade mått om du inte har något annat att fokusera på?
Ja, då är det klart. Då blir det ju värre liksom. Man blir ju orolig för att röra sig i vissa områden och så här. Nu var det här mitt på dagen liksom. Så att då blir man ju, ja.
Mm.
Ja, man är osäker nu än vad man var innan. Så är det väl. Men jag tycker att jag har klarat mig hyfsat bra ändå liksom.
Mm.
Inga mardrömmar eller någon slags skräck. Så, det är mer att man går och oroar sig då, för barnens skull. Så det är lite oro, men jag tycker att jag personligen har klarat mig väldigt bra med tanke på vad som har hänt.
Mm. Och för du säger att man är lite mer osäker nu. Då undrar jag, har ditt beteende på något sätt ändrats sedan den här dagen? Om du är mer försiktig eller är det exakt samma som innan?
Nej, man tänker på, som barn vill jag aldrig åka till Gottsunda igen då. Så att, min pappa bor ju där, han är väldigt gammal. Så att man vill ju att han ska kunna träffa sista dagen i livet. Men ja, man vill ju inte heller att de ska komma dit och vara rädda och träffa pappa. Det blir ingen bra av det heller då.
Mm.
Man tänker ju mer på vart man är och vart man rör sig med barnen då. Ja, med någon.
Jag förstår.
Men jag själv och fortfarande och hälsade på min pappa då, i Gottsunda när vi var där på julen nu senast.
Och hur känns det då för dig att vara tillbaka i Gottsunda?
Nej, det var jag är inte rädd så.
Då tänker jag ställa lite frågor till dig om barnen.
Mm.
Åkran har redan ställt frågor om hur gamla de är och du har också berättat lite om att Avadin fick ju att hon bröt ihop där på plats.
Ja, exakt.
Hur reagerade båda barnen? Kan du berätta det? Den dagen, där och då?
Ja, exakt. Kira var ju lugnare. Men det är så svårt att se på henne. För att hon tar livet med en klackspark och hon är alltid glad och sådär. För att hon inte kan visa sina känslor på samma sätt. Avadin har ju mer känslorna på utsidan. Så då ser man ju direkt hennes mående då. Så det vart väl mycket fokus på Avadin då, för att hon var, ja, hon vart ju rädd och bröt ihop där och sånt. Och så att, Kira var ju lugn där då, men jag har ju förstått nu efteråt att hon har blivit väldigt påverkad också av händelsen.
På vilket sätt har du förstått det nu i efterhand?
Nej, att hon har haft drömmar, hon också har drömmar. Och sen hade hon väl sagt när hon fick prata med kuratorn på skolan där att hon andades ut och åh, vad skönt att få prata om det liksom.
Mm.
Som sagt, jag har varit osäker själv och inte vet. Jag har bara pratat om det när barnen har tagit upp det. Så jag vet ju inte riktigt hur jag ska bete mig i situationen då.
Mm.
Och det är väl därför vi har bestämt oss för att söka professionell hjälp nu då för att bearbeta och man vill ju inte att de ska ta det med sig in i vuxenlivet liksom. Så att det blir något trauma liksom som kan komma tillbaka, utan att försöka bearbeta det nu då, göra vad vi kan idag här då.
Jag förstår. Jag har ju skickat in till tingsrätten två intyg från skolkuratorn Ann-Marie Pettersson. Och det avser både Avadin och Kira då. Och det stämmer att de har sökt hjälp hos skolkuratorn och de har pratat med henne.
Ja, ja.
Och skolkuratorn har ju skrivit i de här intygen att både Kira och Avadin uppvisar tecken på just PTSD. Och du sa nu att ni kommer söka om professionell hjälp. Är det utöver den här skolkuratorn som ni kommer söka hjälp?
Ja, precis. För det tyckte hon också. Att när det är kristna trauman så ska det vara någon psykolog som är speciellt utbildad för det här, liksom. Och med inriktning på barn. Så att ja, vi vill lyssna på hennes råd och göra det.
Mm. För de här intygen, de är ändå ganska färska. De är daterade den 21 december. Mm. Är det någonting som fortfarande påverkar barnen, den här ändelsen?
Ja, jo, det är det. I allra högsta grad. Det kanske är... ja, jag tror det inte gått åt det bättre hållet, liksom. Min tanke var att alla skulle glömma bort och att vi skulle fortsätta med våra liv, men det verkar inte ha blivit något bättre, utan det är kvar, liksom, där rädslan och så att de speciellt för höga ljud så reagerar ju båda, liksom, att vad var det där? Och vi har en luftvärmepump hemma och ibland så när den avfrostas så puffar den ut luft så här, så kan de bli rädda för det där och de vill veta vad som händer då. Men sen Awadine, hon vill ju inte vara i något rum själv längre, utan hon vill alltid ha någon med sig, även om det går på toaletten och sånt. Så det blir väl lite problematiskt där, men de är ju väldigt nära varandra, tjejerna då, så att yngsta dottern följer med då. Awadine på toaletten och sånt, så att de har ju en trygghet i varandra också, barnen.
Jag förstår. Då tror jag, Isak, att jag har ställt de frågorna som jag hade till dig. Jag tackar så mycket.
Någon fråga?
Ja, jag hade några frågor.
Mm, varsågod.
Hej, Isak.
Hej.
Hej. Jag hade bara någon fråga till dig. Jag ska bara ta mikrofonen här så du hör mig bättre. Att du sa förut att den här skytten du såg skulle stått på gräsmattan. Stämmer det?
Ja, precis. När jag kollar bak där första precis när jag hör skotten, liksom.
Vet du om det fortfarande skjuts när du kollar bakåt eller har skjutningen avslutats då?
Jag som jag kommer ihåg det, så ser jag rök där från pistolen där. Så då skjuts det fortfarande då.
Sen förstod jag det som att ni kontaktade inte polis direkt den här dagen, utan ni åkte hem istället.
Ja.
Tar ni kontakt med polis senare, eller är det polisen som hör av sig till er?
Polisen hör av sig till oss. Planen var ju från början, vi försökte stanna lite poliser där från dagen det hände. Awadine ville det, så då... skulle göra det, men sen så bröt han upp ordentligt och ville hon bara hem. Så att då beslutade vi oss för att åka hem då. Och sen tog jag lite tokigt beslut där att försöka... Ja, jag hoppades på att alla skulle glömma bort det bara, men så var det inte.
Kan det stämma att det går sedan några veckor innan polisen kontaktar dig?
Ja, precis. Det kan stämma.
Okej. Och sen också, bara så att jag har förstått dig rätt, att vid den här händelsen blev du själv inte rädd. Stämmer det?
Nej, precis. Man kom i någon chocktillstånd där, men det var ingen så här skräckkänsla, liksom, att jag hade panik. Och jag antar att det var för att barnen var med, att man kunde ha fokus på dem då istället, på sig själv.
Okej, då har jag inga fler frågor, tack.
Tack så mycket då, för att klart med dig.
Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfux.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.